Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. De skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbar honom. Och så lyssnar vi också till Johannes evangeliet kapitel 20, vers 3. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Amen.
Åh, fantastiskt roligt att få vara här idag. Jag vaknade upp i morse helt utan röst. Men jag bad Jakob att be så att det är kraft i bönen. Hoppas det ska bära. Vi hade gudstjänst i Burokyrkan i morse och då fick jag bli nedgraderad i dramat från att vara ängeln som skulle berätta om uppståndelsen till en rädd soldat som låg tyst på marken. Men låt oss be tillsammans. Herre, tack att vi får samlas den här söndagen för att fira din uppståndelse. Tack dig Jesus för att du är livet. Tack för att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och nu ber jag Jesus att du skulle öppna våra hjärtan. Så att du skulle få tala liv och ande in i våra liv. Att du skulle få tala liv in i församlingen här. In i den här staden. Tack Jesus att du är livet. I Jesu namn. Amen. Glädje att få vara här. Jag tänker att vi ska gå igenom vad som hände den här dagen. För den började ju faktiskt i mörker. Det står att de vandrade i gryningen. Det var mörkt i Jerusalem på många plan när kvinnorna kommer gående mot graven. Och det står att de ska se på en grav. Det fanns ingen som helst förväntan att få möta någon uppstånden. Utan de gick med nedsänkta huvuden på väg för att se på en grav. Och dessutom så vet vi att det fanns en stor sten som var rullad framför ingången till graven. Vilket betyder att den här morgonen allt hopp var ute. Det var fullständigt slut. Allting var över när kvinnorna går med nedsänkta huvuden mot graven. Tanken och förväntan på någonting annat fanns inte där. Men då när allting är slut så läser vi texten. Att då blev det en kraftig jordbävning. För en Herrens ängel kom ner från himmelen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Han har uppstått. Det är de tre orden som förändrar allt för alltid. Jesus är uppstånden och ljuset lyser i mörkret. Mörkret har inte övervunnit det. Graven var inte slutet. Döden var inte slutet utan Jesus besegrade det. Och jag älskar det faktumet att när man läser den här texten så står det om ängeln som först rullar bort stenen. Och sen gör ängeln någonting fantastiskt, att ängeln sätter sig uppe på den här stenen. Kan ni se det här framför er? Den sten som alldeles nyss stod som symbolen för att allting var över. Den stenen som visade på att allting var slut. Just på den stenen sätter sig ängeln. Och så förkunnar han de mest underbara ord som någonsin har uttalats. Jesus är uppstånden. Han är inte där. Han lever. Det finns ett underbart vittnesbörd från en journalist som berättar att efter att han kommit till tro så skulle han skriva en artikel. Och då jobbade han på en av de här större tidningarna. Och då fanns det ett arkiv där nere där man gick ner för att samla information om det man skulle skriva om. Och det var delat i arkivet för de döda historiska personerna och de levande. Och den här mannen, han var nere i arkivet för att skriva en artikel. Och så är han bland de döda personerna. Och så ser han plötsligt en stor mapp. Och på den mappen står det Jesus Kristus. Och då tar han den här mappen. Och så tittar han sig lite sådär försiktigt bakom axlarna. Och så flyttar han mappen från det döda till det levande. För vad säger Bibeln? Varför letar ni bland de döda? Han är inte där. Jesus är uppstånden. Och sen läser vi vidare att gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Då skyndade de sig iväg från graven. Med bävan och med stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Och så står det särskilt i Markus evangeliet, hälsa också särskilt till Petrus. Och vi kommer tillbaka till det sen. Men tänk er detta, att samma kvinna som alldeles nyss gick sakta med nedsänkta huvuden, utan hopp, utan framtid, mot graven. Samma kvinnor springer nu åt andra hållet med glädje och hopp. Vilken scenförändring. Att i det djupaste mörker så kommer Gud med uppståndelse och soluppgång. Och då när vi läser texten så ser vi också att de får i uppgift. Redan innan de själva har sett den uppståndne så får de i uppgift att berätta om den uppståndne. Och då står det så här att de är fyllda av glädje och bävan. Jag vet inte om du och jag kan känna igen oss i detta. Glädje över att Jesus är uppstånden. Men också väldigt mycket bävan av att gå och berätta det här för någon. Och de här kvinnorna, de kände ju inte att de hade någon naturlig ingång att göra detta. De springer iväg med darrande ben. Nervösa och oroliga, fyllda av bävan för hur det här ska tas emot. Men är inte du tacksam att de gjorde det? Tänk så många gånger jag tänker på det när jag läser det här. Att jag är så glad att de lyssnade in Guds kallelse. Även om de var rädda. Även om benen darrade. Även om de inte visste vad som skulle hända. Så gick de ändå iväg och berättade att Jesus är uppstånden. Det är därför du och jag sitter här idag. Och då blir min bön när jag läser det här. Att Gud ger oss också som församling idag samma frimodighet att gå. För att ängeln säger gå genast. Det är ju för att det här är någonting som är angeläget. Världen behöver höra om Jesu uppståndelse. Världen är i desperat behov att få höra om ljuset som Jesus har. Och det här att de då får gå genast, det innebär ju att de aldrig hade någon tid på sig att bli av med sin oro och bävan. Utan de behövde gå med den. Det fanns ingen tid att gå någon kurs eller terapi eller något annat, utan ängeln sa gå iväg genast. Och det är som att ängeln säger till dem att ta med er rädsla. ta med er i bävan och gå, för att Guds kraft blir inte mindre av vår rädsla och bävan, utan tvärtom så står det att Guds kraft blir ännu större och fullkomnas i vår svaghet. Men, säger ängeln då, glöm inte ta med glädjen också. Glädje och bävan. Och så börjar de springa tillbaka mot lärjungarna. Och då står det i vers 9 att plötsligt så mötte Jesus dem och hälsade på dem. Wow! Tänk er detta. Den samma person som de kom gående för att smörja, den döende Jesus, kommer nu mötande och hälsa på dem. Vilken vändning. Det är bara Gud som kan göra sådana vändningar. Och det är bara Gud som kan göra sådana vändningar även idag. Och för mig tycker jag att det är så starkt just detta att det är Jesus som kommer och möter dem. De här kvinnorna behöver inte själva leta eller söka upp Jesus, utan Jesus kommer till dem. Det är alltid en sån Gud vi har. Han kommer till oss. Han tar initiativet. Han älskar oss först. Och då verkar det som att när vi läser texten att det är det här som är det första som är på Jesu hjärta. Att när han slår upp ögonen och får liv igen efter döden, det första som är på Jesu hjärta är att gå ut och möta sina egna. Det är så älskad du är. Det är så mycket Jesus längtar efter oss. Och då är det underbart också när det står att han hälsar, så används det mest enklaste hälsningsfrasen i det grekiska ordet, som är tjenare eller hej eller hallå. Och som om det vore det mest naturliga att Jesus skulle komma gående någon dag efter döden och hälsa på dem. Men det säger så mycket, tycker jag, om Jesu, hur personlig han är. Att det är en personlig Gud som kommer till oss. Och jag skulle gärna bara stanna till lite där, för att i Johannesevangeliet kapitel 20 så får vi bara lite mer info om den här händelsen. För då står det om hur Jesus tilltalar Maria från Magdala vid namn. Och Maria hade ju gått igenom en tuff period, och inte minst de här sista dagarna vid Jesu död, där allting som hon hade hoppats på hade tagits ifrån henne. Och en ledsen, besviken, fylld av ångest. Och jag tror att vi alla kan uppleva de perioderna i våra liv också, där vi känner att det vi hade hoppats på, det tas ifrån oss. Det vi hade längtat efter, det finns inte längre där. Och vi är besvikna och missmodiga. Och då tittar Jesus på Maria. Så rakt in i hennes situation så säger han hennes namn. Tilltalar henne vid namn och säger: Maria. Jag ser, jag vet hur du har det. Jag vet vad du har gått igenom. Jag är här, jag är nära dig, jag är med dig. Och det tror jag är en hälsning från Gud till oss alla här förstås. Men kanske är särskilt till någon som känner att man gått den sista tiden i en sån här tuff period där det inte riktigt blivit som man hoppats på. Hur Jesus bara vill stanna upp och sen nämner han dig vid namn. Och så kommer nu kvinnorna till lärjungarna. Och då läste vi att Jesus var en särskild hälsning till Petrus. Att i samband med att de skulle säga att Jesus har uppstått, så skulle de också säga hälsa detta särskilt till Petrus. Och då, för er som har följt med i påskens dagar, så vet vi att Petrus befann sig på en väldigt låg position i sitt liv just då. Han hade några dagar tidigare svikit och misslyckats i sin tro. Han hade gjort det som jag gör i alla fall 7 dagar per vecka. Och kände sig förstås väldigt nere. Han hette ju från början Simon. Och så hade han ju fått namnet Petrus från Jesus. Petrus betyder klippan, för det var så som Jesus såg på honom. Men när han sitter där den här morgonen, så hur tror ni han kände sig? Som Simon eller som Petrus klippan? Det är klart han känner sig som Simon. Att han hade misslyckats, han hade svikit, och nu kände han att Gud kommer aldrig någonsin igen kunna använda honom. Det här med att han var en klippa, det var någonting som var tidigare, men nu så hade han svikit den möjligheten. Så han kände sig som Simon. Och när Jesus nu skickade den här hälsningen, då hade han ju kunnat kalla Simon för just Simon. Men istället så säger han: hälsa till Petrus. Hälsa till min klippa Petrus. För att vår identitet är aldrig vad vi själva säger att vi är. Den är inte heller vad andra tycker att vi är. Den hänger heller inte ihop med våra misslyckanden eller våra lyckanden. Utan vår identitet är vad Gud kallar dig vid namn. Och då vill han hälsa till oss alla idag att han säger: du är min klippa. Du kanske inte känner dig så. Du kanske känner dig som Petrus gjorde den här morgonen. Att din tid för att bli använd, din tid för att få vara med och berätta om Jesu uppståndelse, att den inte är där just nu. Men Jesus säger till dig idag: du är min klippa. Och det som händer nu är, om vi går vidare till Johannes evangeliet, kapitel 20, så får vi fortsättningen på vad som har hänt nu efter det här mötet med Petrus. Orkar ni ta er med den biten också? Underbart. Jag ställde samma fråga på barnsamlingen för några dagar sedan, och då sa de att nej, nu är det lagom. Och så gick vi åt korv. Ja, men då litar jag på att samlingen centrum här nu hungrar mycket mer efter Guds ord än fikan. Så vi följer tillbaka med dit igen. Och den här gången med Petrus och Johannes. Och vi hörde i texten också att det går undan. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång. Men den andra lärjungen, som var Johannes som skrev det här, han sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Underbart att han lägger in den detaljen. Jag vet inte om det sitter någon mer här som gärna skulle göra en sån detalj. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in. Han som hade kommit till graven först fick han in det igen. Och han såg och trodde. Ni vet att stenen rullades ju inte bort för att Jesus skulle kunna komma ut. Han var redan borta när stenen rullades bort. Stenen rullades bort för att lärjungarna och du och jag skulle få ta steget in i graven och se och tro. Kom och se platsen där han låg, säger Jesus. Så jag tänker att även idag så bjuds vi in att tillsammans med lärjungarna få komma in till graven, för att också få landa i detta att vi både får se och skåda, för att också kunna tro att han är uppstånden. Och en del av er kanske känner till den här Finn 5 fel eller Finn 4 fel. Man har en originalbild och så finns en annan bild, och så skiljer det någonting på detta. Vi har en sån där hemma i sovrummet. Då har vi vårt bröllopskort från 14 år sedan. Så när min fru vaknar så är det första hon ser det i bröllopskortet. Och sen vänder hon sig om och så ser hon på mig. Men om vi tittar nu på graven här och tänker oss in i detta. Finn fyra fel. Så har vi egentligen redan sett det första. Det är det viktiga att när vi ser graven. Jesus är inte där. För Jesus har uppstått. Det andra som skiljer mot vad det egentligen borde varit. Det är ju att gravstenen är borta. Stenen har rullats bort. Och jag tror att det får ju lite ett annat perspektiv också. Om vi tar det här steget in i graven. Och om vi står inne i graven och kikar ut. Då förstår vi hur avgörande det är att stenen är borta. För det är ju att stenen är borta som gör att vi kan gå från död till liv. Från livet utan Gud till livet med Gud. Och stenen står ju som en symbol för allt som står i vägen mellan människan och Gud. Och just det tog Jesus bort på korset. Och nu så är vägen öppen igen. Bara Jesus kan sätta oss fria från allt det som vi bär på som tillhör graven. All vår skuld, all vår skam. Och göra så att vi tar steget ut i friheten. Och då tänker jag att det var extra starkt just den här dagen också. För att det här var dagen som man mindes uttåget ur Egypten. Och en del kanske har läst om detta i Gamla testamentet. Om hur folket var i slaveri. Och så öppnade Gud på ett omöjligt sätt en väg mellan den plats de stod på. Så öppnade han Röda havet så att de på en helt ny väg kunde gå från slaveri till frihet. Just det var minnesdagen för den här dagen. Och då måste det bli så otroligt starkt för lärjungarna. Att de står inne i graven och så ser de igen så har Gud öppnat. En väg som var alldeles stängd och omöjlig. Och det tänker jag också ge oss alla hopp. För vi möter i våra liv också väldigt många gånger vägar som vi känner är stängda. Vägar som vi har längtat efter att de ska öppna. Men just nu känns det som att det står en stor sten i vägen. Men även idag så öppnar Gud nya vägar. Som ingen annan kan öppna. Och även idag så rullar Gud bort stenar som ingen annan kan rulla bort. Det tredje, det var ju det här med linnebindlarna. Att de låg kvar i graven. Det var som att ingenting kunde hålla Jesus kvar i graven. Utan han bara lämnar bindlarna. Och då så vet vi också att det var det enda av värde i graven. I Johannes 20 står det om hur Jesus blev begraven hos en rik man. Och han hade fått 30 kilo av myrra och aloe som var ett enormt värde på det. Så när de ser in i graven och ser att det här är det som ligger kvar. Så vet de att det är ingen som har tagit här. Det är ingen tjuv som har varit här. För varför lämna det enda av värde? Det sista fjärde då. Vad kan det vara? Det är alltid någonting som man tycker är svårt att hitta. Det är en liten detalj. Det stod så här att duken som täckt huvudet låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Och här så finns det kanske en liten väldigt spännande detalj. För många rabbiner vid den här tiden menar att när man åt mat tillsammans så om man skulle lämna bordet för att kanske gå iväg för att kolla något sportresultat på mobilen. Men man var inte klar. så vek man huvudduken eller servetten på ett särskilt sätt. Och så la man den bredvid tallriken. Och då visste alla att den här personen är inte klar. Den här personen är inte färdig, utan han kommer återvända. Så därför dukar vi inte av. Så tänk om det var så här, att Jesus som en sista personlig hälsning, när han har uppstått, när han har rest ur graven, stannar till och så viker han den här huvudduken och lägger den bredvid, precis som alla kände till, för att säga att det var inte över. Döden var inte slutet. Jag var inte klar, utan jag kommer tillbaka. För det står ju då att när de såg det, när de såg det här, den här huvudduken som låg bredvid, så såg de och trodde att det var som Jesus hade sagt: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och jag tänker att vi ska avsluta med de orden. För det är ändå det underbaraste budskapet i dagens uppståndelse. Det som är kärnan, det som är vår tröst, det som är vårt evighetshopp. Att Jesus säger att på grund av att han uppstod, så kan du och jag vara säkra på att också en dag uppstå. Att döden inte är slutet heller för oss. Utan samma uppståndelse som Jesus fick väntar även oss. Och då tänker jag att det blev väldigt, väldigt starkt och symboliskt att Jesus uppstod just på påskdagen. För påskdagen var den dagen som man gick till templet och lämnade fram förstlingsfrukten av sina grödor. Säg att ni hemma planterar en tomatplanta, och så den första tomaten som kommer, då plockar man den tomaten och så går man med den tomaten till templet och lyfter fram den inför Gud. Och så välsignar Gud det och godkänner den här tomaten. Och i samma stund så godkänner Gud inte bara den tomaten, utan alla tomater som kommer att komma på plantan. Så när Jesus i första Korinthierbrevet 15 kallas för förstlingen av de uppståndna, förstlingsfrukten av de uppståndna, precis på denna dag, så är det ju som att när han reser sig upp ur graven, han kommer mot fadern. Fadern besignar detta, godkänner honom. Och vad händer då? Att i den stunden han godkänner Jesu uppståndelse, så godkänns också alla som sedan följer efter samma person. Förstår ni? Det är det som Bibeln gör, att uppståndelsen är vår fulla visshet. För att Jesus uppstod först. Och vi kan då vara säkra på att uppstå med honom. Inte på grund av oss själva. Inte på grund av vad vi själva gör. Utan på grund av att Jesus dog och uppstod, han blev godkänd, och alla som följer Jesus får samma stämpel på oss, att vi också är de uppståndna. Det är därför tron är bakåtriktad, eller hur? När allting annat i samhället går framåt mot vår osäkra morgondag, så är tron bakåtriktad. Vi lutar oss på den här dagen. Vi lutar oss på att Jesus har dött och uppstått för oss. Och med det så kan vi frimodigt gå in i framtiden. För att Jesus säger att jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vi ber. Herre, tack att du är ljuset som lyser i mörkret. Du är vår levande frälsare. Tack att det betyder att du är här just nu. Du är med oss. Att du inte är de dödas arkiv, utan att du är här levande. Och jag ber dig, Jesus, att om det finns situationer eller omständigheter där vi har placerat dig i arkivet för de döda. Tappat hoppet att du kan ingripa. Så be att du skulle tala till oss den här dagen och flytta över dig till de levandes arkiv. Och vi tackar dig Jesus för att du kan rulla bort stenar även idag. Du kan öppna vägar som ingen annan kan öppna. Men framförallt tackar vi dig för att eftersom du har uppstått så har du godkänt oss att uppstå till evigt liv. I Jesu namn. Amen. Amen.